Hej! Du lyssnar på Ångestpodden Valspecial med mig, Ida Höckestrand.
Och med mig, Sofie Hallberg. Vi har sedan 2015 drivit Ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen 3 minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för 1000 elever har 3 minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator.
Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta väl medvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen 3 minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom 2 omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen, gå in på 3minuter.se.
Fjärde partiledaren att komma till Ångestpodden är Liberalernas partiledare Johan Persson. Liberalerna skriver att elevhälsan måste tas på allvar. Vad menar de med det? De vill också se en satsning för en utbyggd elevhälsa. Vad innebär en utbyggd elevhälsa mer konkret? Vi börjar inspelningen med att visa vår kampanjfilm 3 minuter.
Hej Johan, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Jättekul att ha dig här. Efter lite teknikstrul och så.
Ja, men det var ju inte så farligt. Nej. Det gäller ordning på korten.
Ja, men för de som inte vet, vem är du?
Jag är Johan Persson och är partiledare för Liberalerna. Har varit där sedan den 8 april, så jag är ganska färsk på jobbet. Men jag har ju varit många år i riksdagen. Jag blev invald första gången 1998, så jag har varit med några år och diskuterat och försökt utveckla vårt underbara Sverige. Mm.
Du fick ju precis här innan se vår kampanjfilm 3 minuter. Vad tänker du när du ser den?
Jag tycker den är väldigt fin. Jag tycker den sätter fokus på livet. Den sätter fokus på att vara ung och i början av livet när man som ung tjej eller kille möter de utmaningar som finns om sig själv, om hur man ska tolka omvärlden och hur man ska förhålla sig till svårigheter, till personliga utmaningar och det faktum att man kan vara fast i situationer som är svåra att ändra på. Mm.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Klump i magen. Det kan vara också svår ångest. Jag har ju varit med så länge så att jag dels har ju ett perspektiv bakåt på min egen uppväxt, alla människor jag mött, de som har haft ångest i olika former. Jag har ju en närhet till, ja, jag har ju 4 egna barn. Marie som jag lever med har 2 tjejer i tonåren, så att det här är ju ständigt närvarande i samtal och diskussioner om hur det är att bli vuxen, vad det innebär och vad ska jag bli, vem ska jag bli, är jag någon idag, bryr sig någon om mig, hur ska jag vara för att passa in, ja, alla de där frågorna som är svåra kan jag se ett perspektiv på. Så att, men jag har stor respekt för detta och jag vet att många har det jobbigt. Och jag tycker också när jag pratar med människor ute i skolorna eller på inom vården så möter man många unga människor som har det tufft.
Men vi vill börja med att tacka dig och Liberalerna för att ni är här och för att ni vill prata just psykisk ohälsa med oss. Just för att vi såklart tycker att det är den viktigaste valfrågan. Men också att man liksom, alltså det sänder ju ändå signaler att vi får ha partiledarna hos oss och diskutera det här. Men innan vi liksom kommer in lite mer på det så tänkte vi prata lite om dig och din uppväxt. Du är uppväxt i Örebro.
Ja.
Hur ser du tillbaka på uppväxten där?
Jag ser tillbaka på den med värme och stark kärlek till mina föräldrar och min syra. Vi växte upp i den medelstora staden Örebro i ett medelklassområde och idag är jag en medelåldersgubbe. Så att det är ju väldigt mycket medel där. Men även i den miljön med 2 otroligt fina närvarande föräldrar som ja, levde ett ganska lugnt och städat liv. Det var inga stora liksom, konflikter och katastrofer och ja, massa elände som jag känner till i alla fall. Eller upplevde. Så det är klart att vi jag mötte ju också där liksom, alla de som hade det tufft hemma och vad det gjorde med de unga människorna. Så att det är en, det återkommer jag som liberal till idag, att uppväxtvillkor, ja, att utjämna dem, att se att de som har det tufft hemma får bättre livschanser är jätteviktigt. Så att, ja, men Örebro är bra att växa upp i, för de flesta.
Men när väcktes då engagemanget för politiken?
Det skedde i gymnasiet kan man säga. Jag hade varit engagerad i elevråd och så, som egentligen sen grundskolan. Och sen så när jag var elevrådsordförande på gymnasieskolan, Risbergsskolan som heter Örebro, så då mötte jag personer som var med i ungdomsförbund. Och då kände jag att de som berättade om Folkpartiets ungdomsförbund, Liberalernas ungdomsförbund, då de, ja, de övertygade mig. Och sen hade jag ju själv gjort någon analys. Man hörde ju vad partiföreträdare i tv och vad man skrev och så. Att jag gillade det där, ja, tanken om frihet för individen. Men att man tar ansvar i den friheten. Att frihet behöver ju inte betyda att man gör allt man får, allt man kan. För det kan man må dåligt av. Och andra kan må dåligt av. För att jag så att säga, tillämpar min frihet maximalt. Ja, ni vet ju den här debatten om att ska man få håna religioner? Ska man få bränna heliga skrifter? Ja, det får man i Sverige. Det är jätteviktigt. Men du vet, man behöver ju inte göra det.
Nej. Men idag så vill vi ju framförallt fokusera på elevhälsa, psykisk ohälsa och unga psykiska mående. Mm. Hur fungerade elevhälsan under din skoltid?
Den var ju, i den mån jag var där, då var man ju på sådana här besök från tidigt. Ja, man skulle dra ner brallorna för skolsköterskan. Väldigt mycket unga år, saker skulle kontrolleras. Och det där var ju, ja, det var ju en annan typ av elevhälsa än den man har idag. Det var ju andra saker som var problem. Det var ju traditionell, ja, ganska grov mobbing som förekom på skolorna. Så det dök ju alltid upp om tjejer eller killar som var, som stack ut, kunde råka väldigt illa ut. Och där var ju skol- och elevhälsan närvarande. Och inte minst då kuratorer. Men det var så många som inblandade på den tiden och tog ansvar. Det var dels var ju fritidsverksamheten, var ju personer som ändå också gjorde stora insatser för att hjälpa, stötta, avbryta, ren penalism faktiskt. Och jag tycker att även ja, vet, träslöjsläraren, skön gubbe som lärde oss göra kaststjärnor eller vad det var. Eller vi gjorde kaststjärnor fast vi skulle göra smörknivar och ge bort en julklapp. Och du vet, den flera av dem man mötte tog ju också ett stort ansvar som såg detta, som var vuxna i rummet och kunde avbryta det. I den mån de hjälpte de som var tysta och kanske hade smärtan mer, inte var uppenbart var de kom ifrån eller så, det vet jag inte om de gjorde samma insatser. Det hoppas jag då, att jag har varit lyckosam så att jag har haft den normala beskärda delen av ångest och jag har själv då kunnat antingen prata med mina kompisar tidigt om detta och då upptäckt och förstått, eller faktiskt mina föräldrar också, att livet är massor av glädje rätt mycket mitt emellan och sen så, är det, så har man lite ångest ibland och det är en del av själva att vara människa faktiskt.
Ja. Men i skollagen så står det ju att varje elev ska ha tillgång till bland annat skolsköterska och skolkurator. Vad betyder tillgång till för Liberalerna?
Tillgång till är ju att det ska finnas och det ska vara greppbart också. Man ska kunna få en tid och då inte om 3,5 veckor utan gärna denna vecka. Och det är ju det som är viktigt och där finns det ju mer att önska. Jag möter många skolor där man av olika skäl, de sociala utmaningarna är många, det kan vara konflikter, det kan vara stök och bök. Det finns ganska kraftiga tillsatta resurser som gör stor nytta idag. Men jag ser också många skolor som kanske ja, inte har den tillgängligheten. Och bara för att det inte är massa konflikter, våldsutbrott, kaos i klassrum, så kan man luras och tro att kidsen eller barnen som går i skolan där då mår bra. Mm. Och att hälsan tiger still. Men i tystheten kan det finnas mycket allvarlig psykisk ohälsa. Så att det är klart att det behövs göras mer. Det är väl svaret på frågan helt enkelt.
Mm. Ja. Jo, men för ni Liberalerna skriver på er hemsida att elevhälsan måste tas på allvar. Tycker ni inte att den gör det idag?
Vi har ju två saker som vi tycker är viktiga att lyfta fram ur skolperspektiv. Det ena är ju att vi vill se att staten tar ansvaret för skolan. För att det är väldigt stor skillnad mellan Lund och Lindesberg, mellan Dorotea och Danderyd. Och idag är det de här respektive kommunerna som ska ansvara för skolan, inklusive elevhälsan. Och då hjälper det inte att man har tjusiga mål att det ska vara tillgängligt och så, som det står i våra lagar och styrdokument. Utan då är förutsättningarna så olika. Därför tror vi på att förstatliga skolan. För så var det ju när jag började gymnasiet. Och sen förstatligades kommunaliserade skolan under tiden.
Mm.
Och då var det ju ett statligt ansvar. Så det tycker vi är viktigt. För då ökar, det är den stora orättvisan i Sverige. Sen har vi ändå det här med friskolor. Så finns det för många friskolor som inte har fått klart för sig att det här är en central del av att driva skolverksamhet. Det är kunskap, men det är också ganska bra om förutsättning att unga människor som är i skolan mår bra. Annars blir det svårt att ta till sig kunskap som är huvuduppgiften för skolan. Och då vill vi se en ny friskolelag som är väldigt tydlig med några saker. Det kan gälla både tillgång på studie- och yrkesvägledning, men också elevhälsa. Att det ska vara check in the box. Ja. Annars så får ni ställa in den här verksamheten.
Mm.
Ja, så att det är två förstärkningar kan man säga.
Ja, för ni skriver på er hemsida: det spelar ingen roll hur bra lektionen är för en elev som mår dåligt. Slutcitat. Ja. Vad vill Liberalerna göra för att eleverna ska nå kunskapskraven?
Jag tror ju att en viktig del är det vi nu sa.
Mm.
Och så ska det vara de väldigt bra lärare. Vi har ju en lärarbrist i Sverige på behöriga lärare. Det går inte att rycka att random man eller kvinna från står och väntar på bussen liksom, eller sitter i en bilkö i Stockholm att komma in och ställa sig i klassrum. Utan att vara lärare är ju en profession.
Mm.
Och som dessutom tycker vi då från Liberalerna ska bygga på lämplighet. Alltså du kan inte bara vara smart om du har oförmåga att kommunicera med unga människor om någonting. Men du är professor i vissa ämnen, du har ingen nytta av den. Jag vill också lyfta fram så att det är lärarna, och så är det ju ordningen i klassrummet. Det kan jag säga, det skapar problem och ångest, för att vi har prov, det kanske nationella prov, men jag får ingen hjälp på lektionerna för det springer runt folk och jagar varandra här.
Mm, mm.
Och skriker, och effektiva lektionstiden kanske inte blir 15 minuter för att resten är inflygning och utflygning på lektionen. Så att där är väl centralt. Och ytterligare så tycker vi att när det är unga människor som då inte kanske har framförallt ett ångestsyndrom, utan nästan brist på normal ångest, som man gör vad som helst och det är liksom bara andra problem, då är det viktigt att man har möjlighet till fler sådana här, dels speciallärare som kan hjälpa den unge ungdomen, men också att det kan krävas särskilda undervisningsgrupper, att man i mindre miljö får hjälp. Och det kan ju vara antingen väldigt så att säga traditionellt stökig kille eller mycket tyst tjej som mår dåligt. Båda de kan må bra av att sitta i en annan grupp än i det stora klassrummet. För att alternativet kanske för många är att de inte kommer till skolan alls.
Mm.
Så då är särskilda undervisningsgrupper viktigt. Och det här har vi ju sett då när man vet hur det ser ut på många skolor. Kanske med många unga människor vars föräldrar kommit hit nyligen. Man kanske inte ens har gått i svensk förskola. Man kanske inte ens kan det svenska språket. Och kan man det så är det mycket begränsat. Aldrig haft några liksom traditionella gruppaktiviteter. Medan andra har spelat både fotboll, handboll och dansat och varit med scouterna.
Mm.
Så kommer man till skolan. Och då kan det behövas andra insatser. Då kan det behövas sociala team som då undrar. Och då kan det vara ångest hos de här barnen.
Mm.
Det är ju ett problem. Men då måste ju man lösa problemet? För det är inte bara så att man kan ha det latent och konstitutionellt i sitt hjärta och sin själ. Men det kan ju komma utifrån. Då ska man ju lösa ut problemet. Det kan vara hemma. Det kan vara traditionella mobbingsituationer eller liksom otrygghet i skolan. Så det krävs både sociala team, särskilda undervisningsgrupper och speciallärare för att man ska, alla ska med. Mm. För det är liksom liberalernas budskap. Alla ska med och rättvisa ligger i att utjämna de skillnader som finns. Sen när man är vuxen eller går ut gymnasiet, ja, då har man då klarat det. Det är en ganska bra, så att säga, ett bra vaccinationskort och möjliggörare för framtiden. Så att det är liksom det målet. Och rättvist blir det ju aldrig till 100%, men att få folk, att unga människor, klara skolan, det är liksom, det är bland det viktigaste vi kan göra för att minska alla former av lidande framöver.
Vissa partiledare som vi har pratat med tycker att alltså, elevhälsan ska ligga på regionerna. Vad tänker Liberalerna om det?
Jag tror att på regionnivå och inom sjukvården så ska ju den rent medicin...
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Medicinska behandlingar, för man måste skilja på psykisk sjukdom och att man mår dåligt. Ja. Och mår dåligt, någonstans går det över till att bli en sjukdom. Men att dels på, även på vårdcentraler som då tillhör sjukvården, ha en stark första linje att kunna möta att människor mår dåligt, unga människor. Det kan vara människor mitt i livet, sådana som mig. Det kan vara äldre människor. Alla möter ju den här typen av problematik eftersom vi just är människor. Och adderar man olika former av tryck så då kan det påverkas. Men i skolan så är det huvuduppgiften där. Det är att se till att man hanterar och identifierar eventuella yttre faktorer. Och ser till att eleven kommer faktiskt till klassrummet.
Mm.
Och är med på lektionerna. För det är huvuduppgiften i skolan. Och förmedlar om det krävs en djupare, liksom, ett djupare stöd, en bättre kanske långsiktig behandling eller terapi eller så, eller till och med faktiskt läkemedel.
Ni skriver också om en utbyggd elevhälsa. Vad mer konkret menas med en utbyggd elevhälsa?
Ja, med den utbyggda elevhälsan så menar vi de här särskilda undervisningsgrupperna, speciallärarna och sociala teamen som tillsammans kan hantera de orsaker som ofta driver på för att man mår dåligt och att man förvärrar problem som då kanske finns. Det är det förstärkta. Sen ska det finnas en, både kurator och skolsyster och till och från också en skolläkare att få hjälp med om man har då en ångestproblematik som behöver något annat än att man kan prata med föräldrarna, syskon, sina nära vänner. Det hjälper. Det hjälper att prata med andra och visa att man är sårbar. För liksom att vara människa är inte att vara liksom super stålkvinnan eller stålmannen.
Nej. Men Liberalerna vill också att alla skolhuvudmän ska ha avtal med sjukvården i syfte att stärka elevhälsoarbetet. Hur ska det se ut i praktiken? Eller liksom, ja,
det är det som jag lite nämnde tidigare, att vi vill ha en friskolelag. Vi tror det är bra att man kan få välja skola, att alla människor oavsett föräldrarnas eller familjens inkomst kan välja skola. Hela västvärlden finns det en massa friskolor, men då är ju det segregerat på så att det kostar ju pengar. Delvis eller helt finansierat av staten, så kostar det ändå pengar. Men i Sverige kan ju alla göra det. Och då vet vi ändå att det finns friskolor som slirar på detta och inte har tillräckligt bra elevhälsa. Då vill jag att det ska slås fast i en friskolelag där det står att man får inte dela ut vinst om man är dålig. Man måste spara rätt mycket pengar innan man överhuvudtaget kan få dela ut vinst. och att man ska ha till exempel tillgång till skolbibliotek och att det ska vara en viss kvalitet. Det kan inte bara vara en bokvagn. Men det kanske inte behöver vara som stadsbiblioteket i Örebro heller. Nej. Och sen att det finns elevhälsa och då måste man leverera det. Och sen då behöver ju den elevhälsan, det är ju någon annan som kan leverera. Man kanske har ett team med kuratorer på två mindre friskolor som jobbar med båda. Mm. Om det nu är en specialfriskola för kanske ja, naturbruk eller och någon för en viss så att säga, praktiskt gymnasium.
Mm. På er hemsida så står det också att vårdgarantin behöver värna barn med psykisk ohälsa. Gör den inte det idag?
Inte tillräckligt bra. Det är en återkommande följetong hemma i regionen hemma där jag bor i Örebro att barn inte kommer till barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Det är för långa köer, det är någonting som gör att inte... Det finns massa människor anställda som är säkert fantastiskt duktiga men det är enormt långa köer. Och det kan ju bero då på olika saker. Det kan ju vara så att det beror på att dels finns det... För det finns ju mätningar som visar att den psykiska sjukdomarna i Sverige har inte ökat.
Nej.
De har inte ökat. Men det är någonting som gör att problemen ändå eskalerar. Och då tror jag att om man får bättre elevhälsa, man kan, ja, som ni gör, bidra till att fler vuxna vågar prata med varandra. Det finns ju ideella organisationer som verkligen jobbar för att liksom sprida kunskap och minska fördomar om att prata om känslor och att livet också är ångest för alla. Mm. Punkt. Och lyckas man bättre där, då behöver ju inte man... Så här, vi mår så dåligt nu så att ja, och det kan bero på att man inte har fått prata med någon bara.
Mm.
Då blir det till barn- och ungdomspsykiatri. Så att garantin där måste finnas. Men jag tror att liksom, långa köer till BUP, i alla fall hemma i min region i Örebro, mycket har att göra med att det är för dåligt tidigt.
Mm.
Och att man inte får den hjälpen. Och då eskalerar problem och blir ja, helt onödigt. Ja, nästan sjukdom.
Mm. Ja, exakt. Precis. Under våren så har vi gjort två enkäter. En för elever i grundskolan och gymnasiet och en för skolkuratorer. Och vi har också haft olika fokusgrupper tillsammans med elever, skolkuratorer och föräldrar. Just för att diskutera med dem att vad är det som inte funkar i elevhälsan och hur skulle det kunna fungera bättre. Och alla de här svaren och önskemålen har vi sammanställt i en rapport som vi döpt till 3 minuter i veckan. Mm. Och namnet kommer ifrån att vi förstått att bara i vår enkät är det över 14 000 elever som bara har tillgång till skolkurator 3 minuter i veckan. Hur långt tänker du att man hinner på 3 minuter?
3 minuter är bättre än ingen minut, men det är ju för kort.
Mm.
Och det är ju viktigt att det finns stöd att få. Och det kommer alltid vara så att några kommer uppleva att man inom skolhälsovården inte får tillräckligt med hjälp. Och det kan vara så att skolhälsovården inte klarar av detta, för det är som sagt skolhälsovård.
Mm.
Och då är det viktigt att man snabbt från den kan se till att man hjälper den killen eller tjejen vidare till då sjukvården för att det kan vara en allvarlig problematik. Så att det där är ju ett uttryck för att det är för svagt på för många skolor och samtidigt finns det de skolor där man kan få 15 minuter
ja.
Vill jag understryka, som gör fantastiska insatser där man har förstått detta. Och det tenderar vara så att ju mer du trycker in av socialt stöd, kurativt stöd, så blir skolresultaten också bättre.
Mm.
Och då har vi nått en vaccination. Man kan vaccinera sig mot covid. Man måste vaccinera sig mot det som är jättejobbigt. Det är att man möter vuxenvärlden utan godkända betyg. Det är tufft. Och jag måste vara tydlig med det. Därför är det så att även om du mår lite dåligt, gör läxan. Och även om du mår lite dåligt, så att du klarar godkänt. Liksom livet blir lättare runt hörnet.
Ja. Men flera undersökningar visar att det vore rimligt att införa ett maxtak på antalet elever som en skolkurator får ansvar över. Och en utredning som regeringen själva beslutade att genomföra visar ett maxtak på 400 elever per skolkurator. Både införas då för att eleverna ska dels nå kunskapskraven och fortfarande ha en god psykisk hälsa. Och i vår enkät så frågade vi skolkuratorerna vad de själva tycker om den här idén. Och då skriver någon, citat, superbra, i dagsläget finns ju ingen maxgräns, vilket är absurt, slutcitat. Vad är dina tankar om det?
Ja, men jag tycker att det ska finnas ett tydligt mål på antal elever och både kurator och bibliotekstillgång och så, för att det ska vara på plats. Det är inget, skolan är den viktigaste platsen för att skapa möjligheter. En del människor har med sig så otroligt mycket möjligheter hemifrån, från alla fantastiska föräldrar som sliter och fokuserar på sina barn. Men alla har ju inte den situationen. Det finns ju människor som sätter barn till världen utan att lägga ner särskilt mycket på att få dem att fungera. Det är ett heltidsjobb, det är ett livsuppdrag att skaffa barn, kan jag säga. Mm. Om det finns sådana tankar i rummet. Jag kan intyga när den kommer. Men så att man, det är med i hela. Och så otroligt roligt och glädje, vill jag bara säga. Det är det bästa jag gjort. Alla fyra. Och därför så är skolan så som då. Då måste de här alla pusselbitar vara på plats. Så att jag är besatt av skolan. Och så för detta.
Mm. Ja, för om man faktiskt skulle införa ett maxtak så upplever både elever och skolkuratorer att man skulle få mer tid för varandra. En elev skriver att jag tycker man borde ha en bra relation med kuratorn oavsett om man har det jobbigt i skolan eller inte. Slutcitat. Alltså, hur ser Liberalerna på att införa ett maxtak i skollagen?
Ja, men jag tycker att man ska titta på det. Och det är viktigt att man kan ha olika, det kan vara olika. Det spelar stor roll på, alltså, skolorna har fortfarande olika upptagningsområden, och vi har ju alltid en stor debatt i politiken om man ska få välja skola. Mm. En del tycker inte det. En del tycker att man ska gå i skolan där man bor. En del tycker att man ska lotta. En del tycker att politiker ska bestämma exakt var mina barn ska gå och var grannens barn ska gå och var de som bor någon annanstans ska gå, och så ska man åka runt i något sådant. Jag vet inte, men det finns. Men det kommer se olika ut. En del skolor kommer genom, på olika tillfällen kanske, men också över tid, ha en tuffare social sammansättning. Ofrånkomligt. Och det kan bli, då måste man kunna sätta in extra resurser. Då kan man inte, så ibland kanske taket som är ett mål på då 400-500, det är för lite. Mm. Då behövs det fler. Jag ser positivt på det. Och när jag vill, jag måste ju ha något mått eller ett spann om jag nu vill skriva en ny friskolelag.
Mm. Ja, men säg att Liberalerna sitter i regering efter valet.
Det är en härlig tanke.
Ja, visst. Kan vi då räkna med att ni ändå kommer börja diskutera det här?
Det kan du gå helt lugn för.
En annan sak som står i skollagen är att elevhälsan och skolkuratorn ska jobba förebyggande. Och det är ju egentligen elevhälsans roll om man då läser skollagen. Men trots det så beskriver de flesta skolkuratorer sitt arbete som akutstyrt. Tror du att en skolkurator som har ansvar för mellan 500 till 1000 elever eller mer än 1000 elever har tid att vara ute i klasserna och arbeta förebyggande?
Nej, men alldeles för dåligt, såklart. Mm. Det är ju jätteviktigt att det kommer in, förutom det, de lärare du möter i vardagen med dina olika ämnen, där ändå olika ämnen tangerar hur vi mår och hur vi ska förhålla oss till varandra och sånt som påverkar vår hälsa. Så är det ju väldigt viktigt att man har någon som kommer dit och verkligen pratar. Då ska vi prata om det här med, om relationer. Då ska vi prata om det här med förväntningar. Då ska vi prata om det här med mobbing. Då ska vi prata om det här med bizarra förväntningar på prestationer av diverse slag. Och lägg till lite sexualpolitik på det där, så blir det ju, då har vi verkligen ringat in det mesta som skapar ångest här för unga människor.
Mm.
Så att det är ju, det måste ju också någon göra, men det behöver inte alltid vara en den kurator som är bäst på att möta unga människor i en ganska tuff kris.
Mm.
Utan det kan ju vara andra som gör detta, men att det förebyggande och så att säga att bygga före, det måste också vara där.
Mm. Men hur ska man då göra, för att många av de skolkuratorer som vi har pratat med känner ju sig väldigt liksom, ja, men de känner sig väldigt pressade och att de är väldigt långt ifrån sin egen arbetsbeskrivning. De gör allt förutom det som de egentligen ska göra. Mm. Hur ska man liksom göra för att det ska bli mer attraktivt att liksom välja att faktiskt arbeta som skolkurator?
Att man får den stöttning som vi från Liberalerna pekar på, med att ha sociala team som kan gå in och ta hand om rätt krisartade situationer för unga människor. Som kan vara, det kan vara någon släkting, det kan vara vårdnadshavarna, det kan vara umgänget man har som är katastrof. Eller att man inte får vara i en särskild undervisningsgrupp. Då kanske slutar med att kuratorn liksom blir lite extra lärare och börjar hjälpa till med matten också. Så det är klart att det är så många som krävs. Det krävs många vuxna för att hjälpa unga människor rätt i livet, och att skolan måste kunna leverera det. Det kuratorn är klassiskt en person, men krävs det djupare liksom engagemang, då måste ju den kuratorn ensam få hjälp och stöttning. Och då vet jag här, som i Stockholm, det vi är just nu, så jobbar man med sociala team i de skolor som har mest social utsatthet. Och man har gjort det med framgång, och ungdomarna som klarar godkänt när man lämnar nian på skolorna på Järvafältet till exempel, så leder det till bättre resultat. Mm. Och det är ju en fantastisk insats för de unga människorna.
Ja, ja, men för många skolkuratorer har också sagt till oss att så här, som att liksom, ja, men huvudmännen eller kanske skolledningen, rektorn, att de liksom inte riktigt har koll på vad elevhälsan är. Många rektorer kan komma och säga, nej, vi har en stökig kille här, kuratorn får lösa det. Eller den här tjejen verkar må dåligt, kuratorn får lösa det. Mm. Att man liksom ser kuratorn som någon som ska lösa de här elevernas mående.
Ja.
Och det blir ju en väldigt pressad situation för
verkligen,
skolkurator.
Det är ju, ibland måste du ha vaktmästaren som ska lösa något. Och tyvärr också ibland polisen.
Ja, mm. Men hur viktigt tänker ni att det förebyggande arbetet är för Sveriges framtid?
Ja, men jag tror det är helt avgörande. Vi måste se till att man mår, fler unga klarar skolan. Och då vet vi också att de som är hemmasittare, de unga som är stökiga eller har en hel myrstack i brallan när de är i skolan, det beror ju på någonting, så att säga. Och det kan vara saker som går att lösa med en kurator, och det kan vara ångestdrivet.
Mm.
Men om du får välja en åtgärd då för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga idag, vad skulle det vara då?
Bara en?
Ja.
Mm.
Det absolut viktigaste vore om alla unga människor hade en nära, klok vuxen att få prata med. En vuxen som lyssnar, som kan ge perspektiv och som kan ge stöttning och eventuellt se till att, om man ser att den här ungen behöver det här förutom en kram, och lyssna en stund, noga lyssna, få hjälp då om det behövs mer hjälp, antingen då av en, ja, kan ju vara kurator, men också kanske vara direkt till sjukvården, till barn- och ungdomspsykiatrin.
Mm.
För det är så många barn och unga som inte har detta.
Mm.
Och det är ju, det ställer ju väldigt stora krav på alla vi som har valt att bli föräldrar.
Vi ska avsluta med lite snabbfrågor. Alla partiledare har fått det. Och du ska försöka hålla dig så kort som du bara kan.
Lycka till!
Okej, den första. Öppna era hjärtan eller stäng gränserna?
En gång till.
Öppna era hjärtan eller stäng gränserna?
Ja, men då, jag vill ha ett öppet hjärta.
Mm. Friskolor, ja eller nej?
Ja.
Betyg från lågstadiet eller betyg från högstadiet?
Högstadiet.
Prata med alla partier eller bara vissa utvalda?
Alla.
Anonyma vittnen i rättegångar, ja eller nej?
Nej.
Ska det vara olagligt att marknadsföra retuscherade bilder?
Nej, men med sakupplysning.
Mm. Samarbeta med Sverigedemokraterna, ja eller nej?
Du får alltså lägga
ut.
Nej, jag vill bara samarbeta med mig själv. Liberalerna går till val på att få alla röster. Det kommer vi inte få det här valet, men vi har ju fler val som kommer. Och i det läget så kan jag prata med alla partier som är invalda i Sveriges riksdag. Vi får se om Liberalerna kommer in, vi får se om Sverigedemokraterna kommer in. Men i sak, det betyder ju inte att jag blir socialdemokrat om jag har samtal med socialdemokraten, eller moderat om jag har samtal med moderaten. Jag blir framförallt inte sverigedemokrat om jag pratar med dem.
Vem blir statsminister i september 2022? Så vi vet vem vi ska lämna över vår rapport.
Ja, så jag kan komma hit och hämta den.
Ja,
jag sitter ju här, så att jag tycker ni behöver inte vara så blyga. Men, ja, men jag säger att om det inte blir jag, så tycker jag att Ulf Kristersson har mitt stöd. Ja, vi har jobbat och känt ihop och känt varandra mycket länge.
Mm. Tack så jättemycket för att du vill ge Ångestpodden.
Ja, men tack själva.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Ångestpodden Valspecial. Nu gör vi ett uppehåll och är tillbaka den 14 augusti med 4 partiledare till. Så länge släpps Ångestpodden som vanligt varje torsdag.